I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till En timme med, där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Sofia Breiholt. Hon är vd för Reach for Change, som är en ideell organisation som genom sociala entreprenörer förbättrar livet för barn och unga. Och det vi först och främst dyker in på är, vad är en social entreprenör och vad gör dessa? Men också hur de hittar sociala entreprenörer runt om i världen och hur de faktiskt hjälper dem. Vi pratar också om att om Sofias uppväxt. Hon växte upp i en diplomatfamilj. Hur var detta och hur har det präglat henne? Och hon upplevde även fattigdom på väldigt nära håll och berättar lite om detta. Ett sjukt härligt och inspirerande avsnitt. Dagens avsnitt är ett samarbete med Småa, som är Sveriges största a-kassa för företagare och har idag över 100 000 medlemmar över hela landet. Och det många inte känner till är att det faktiskt finns även a-kassa när man är egen företagare, precis som jag själv blev för ett ganska kort tag sedan. Och det de flesta gör är att de stannar kvar hos sin gamla a-kassa utan att göra någon research kring vad som passar en bäst, vad som är bäst pris utifrån den arbetssituation där man faktiskt befinner sig i. Och Småa är ju ledande a-kassan för företagare just och vill att fler ska våga satsa på sina drömmar utan att begränsas av rädslan för utebliven inkomst. Och att vara medlem kostar 159 kronor i månaden. Och om affärsidén inte håller så behåller man upp till 80% av lönen med Småa. Och de försäkrar företagare oavsett företagsform. Så det kan jag verkligen slå ett slag för.
Hej Sofia.
Hej.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Sjukt kul och spännande att ha dig här och få prata om ett lite nytt samtalsämne i den här podden, skulle jag ändå faktiskt vilja säga.
Mm, kul.
Jag är först väldigt nyfiken på dig och faktiskt din uppväxt. Hur såg den ut?
Ja, jag hade ju turen. Jag tycker att det är att jag hade tur, men det är såklart att alla upplevelser har man ju lite utmaningar också.
Ja.
Men jag växte ju upp utanför Sverige. Så att jag hade en mamma som var diplomat, jobbade för Sverige. Och en medföljande pappa, vilket var ganska ovanligt. Så att han gjorde lite olika saker liksom karriärsmässigt varje olika land. Fick jag alltid frågor om, för det var så udda under liksom 80-talet. Man har en man som följer med en kvinna som jobbar. Men så var det. Och sen så bodde vi i New York, vi bodde i Venezuela, jag föddes i Tyskland. Och sen har det fortsatt lite så att jag också har bott på andra ställen också, med eller utan familj. Så.
Ja, wow. Mm. Hur var det? Var det härligt och häftigt eller var det ibland lite jobbigt? Och hur kändes det att bo på?
Ja, men både och, men det är svårt att jämföra. För ja, att det är klart att man har liksom jobbiga perioder med, liksom, man kan ha en jobbig uppväxt och liksom upplevelser på olika liksom sätt. Men om man tänker det som stärkte oss eller som var spännande för mig och som har format lite min identitet, är dels att man är ju ganska utsatt, så att man formar ganska nära band med familjen.
Mm.
Och det gör en ganska modig ändå, tycker jag. Att man är liksom inte fast i en ruta, så här ska det vara, utan man ser att det finns massa olika sätt att liksom bo och leva på.
Mm.
Så att det har ju öppnat lite min nyfikenhet och liksom den lojaliteten man får med sin familj är jättespännande tycker jag. Jag har ju vänner som jag har liksom delat den uppväxten med.
Mm.
Sen är det ju såklart också jättejobbigt. Jag kan ju tänka idag så här att nu när jag bor i Sverige och det är många som men vi ska hänga med liksom tjejgänget och vi har känt varandra sen liksom dagis eller förskolan eller vissa liksom så. Det har ju inte jag, det kan ju, utan jag har ju liksom massa spännande personer runt omkring, men som kanske inte nödvändigtvis alla delar samma uppväxt eller liksom känner varandra sen barnsben.
Nej.
Så att det är lite både och såklart.
Ja. Och när flyttade du till Sverige?
Jag gick 2 år gymnasiet här faktiskt med en internationell linje. Ja. Men det var väl egentligen när jag flyttade till Sverige. Då hade jag bott här när jag var väldigt liten, när jag var kanske upp till 4.
Mm.
Och så flyttade jag tillbaka när jag var 16.
Var det tufft att flytta till Sverige? För det tycker jag är intressant, du som har bott i utlandet större delen liksom av ditt liv. Var det svårt att flytta hit och ta sig in? För man har ju hört lite att Sverige är ganska svårt, speciellt Stockholm, när man är liksom utifrån.
Alltså jag tycker ju att egentligen Sverige har nog varit den svåraste platsen att anpassa sig till. För att vi är rätt så liksom inrutade, vi är rätt så vana vid att umgås med en liksom grupp människor. Det är inte så vanligt att man kanske blandar eller att man, ja, man kom hem på middag med någon som man precis har träffat. Det kanske också kan vara liksom lite udda.
Ja.
Och jag tänker på så här Swedengate och allt liksom nu som har kommit. Så det finns ju vissa saker som såklart är ju lite utmanande när man kommer hit. Och det har jag med också vänner som liksom flyttar hit som känner också att det kan vara lite svårt, men samtidigt kan man ju tänka att det är ju väldigt liksom lojala, härliga personer när man väl kommer in.
Mm.
Så att det,
Ja, det var en bra synvinkel på det. Mm. Så är det ju faktiskt fördelen med det, att när man väl känner folk så har man ofta folk för livet eller vänner för livet. Och du upplevde ju fattigdom på nära håll, för ni bodde ju i Venezuela, visst var det så. Och kan du inte berätta lite om hur det var att bo där?
Men jag brukar alltid berätta liksom det minnet som var liksom fängslade mig först när jag kom ner, flyttade ner när jag var 12 då. Att det fanns liksom inga trottoarer.
Nej.
Så det fanns ju ingen, alltså man skulle ju ta en stor bil om man hade det. Eller någon liksom buss som man liksom sitter på överallt där det finns plats liksom, och taket också hänger utanför. Om man inte hade, eller så liksom gick man. Men det fanns ju inga trottoarer att gå på. Så det var liksom det första som slog mig. Och sen det andra var att det var så otroligt liksom vackert och grönt och tropiskt. Och när vi åkte upp från flygplatsen, för man åker i Caracas, finns det massa fantastiska berg. Och så såg det ut på kvällen som det bara glittrade. Och sen så åkte man ner på kvällen och så såg man att det var ju inte glitter egentligen, utan det är ju alltså skjul där folk bor, där de har kopplat upp sig på el och så. Så att det är ju bara vissa saker att se att alla har ju inte rinnande vatten och se det på nära håll, och alla har faktiskt inte liksom tillgång till elektricitet, och vissa har hus som är byggda av papp. Mm. Så är det ju.
Mm.
Och det var ju en ganska stor chock från New York när man går runt där och liksom har
verkligen. Det. Ja. Mm. Oh, wow, det måste varit, men som du säger, en chock.
Mm.
För jag tror att man är någonstans medveten om det, men man ser det inte på nära håll. Och hur såg din karriärresa ut innan vi kommer in på det du gör idag? Vad jobbade du med? Hur var starten?
Mm. Jag har ju läst på Pol.Mag-programmet som är statsvetenskap och nationalekonomi, och var helt fokuserad på att jag skulle liksom åka ut och jobba för FN. Och jag vet inte om det finns liksom flera som lyssnar som kanske känner den här att man är kanske ung och naiv och liksom tänker att det här är den enda liksom banan. Och sen så när jag hade läst på universitetet, och jag läste ändå i Lund för jag tänkte att jag ville få en svensk så här förankring, Då var det liksom under en period när jag kom ut, hade gjort massa praktikplatser på FN och EU och olika saker och skulle börja söka jobb i Sverige. Och då fick jag inga jobb.
Är det sant?
Och det var ju jätteintressant liksom, det här första jobbet var jättesvårt att få.
Mm.
Och särskilt liksom under den perioden var många, ja, det var väldigt liksom raka eller starka linjer, man ska säga, liksom mellan de som jobbade liksom inom företag och hade kanske läst ekonomi, företagsekonomi, eller så hade man läst statsvetenskap och då kanske man skulle jobba på Sida. Liksom, mm. Det fanns ju inte så mycket liksom emellan.
Nej.
Eller att man kanske gick in i civilsamhället, men just då var det väldigt få som gick emellan de här olika sektorerna. Och det tyckte ju jag var spännande. Men första jobbet var jättesvårt att få.
Så, oh, wow, ja,
så då gjorde jag massa praktikplatser och betalda praktikplatser och försökte liksom få erfarenhet så. Och sen till slut tyckte jag var väldigt svårt med civilsamhället, så då gick jag över till näringslivet och jobbade som managementkonsult ett tag.
Okej. Mm. Hur trivdes du med det?
Alltså man får ju en väldigt bra verktygslåda. Men jag kände, och det är intressant för det är någonting som har kommit upp nu väldigt mycket senare tid. Så att liksom folk som, att man vill ju ha ett liksom högre syfte.
Ja.
Man vill ju jobba med något annat än bara liksom att ett vissa få ska få, liksom delägare ska få väldigt mycket pengar.
Mm.
Vilket var väl en del av det,
ja,
det jag kände. Liksom, det var ganska inrutat. Och just då var det ju inte så många som pratade om hållbarhet. Man hade liksom inget så här ESG-ramverk eller hållbarhet och liksom det perspektivet. Nu tycker jag är så kul för att jag tror verkligen att så här Fridays for Future och Black Lives Matter och alla de här sakerna, det liksom är ju en punkt nu när man är trött på hur det har varit.
Ja, ja,
om man vill ha något nytt.
Mm.
Och det är så lustigt för vi gör ju på Reach for Change så gör vi studier här varje år och liksom frågar allmänheten, vill ni att företag ska engagera er i samhällsfrågor? Och de som säger absolut direkt ja, och vi vill att de ska göra det och ta en väldigt aktiv roll, det är kvinnor och unga.
Mm.
Så jag tror att det är också det är liksom ett skifte här, att det är många som vill jobba med någonting annat liksom, som faktiskt är bra för planet och för människor och så. Och när jag började så var det inte riktigt så.
Nej.
men det var en väldigt bra skola att jobba inom liksom, den branschen.
Verkligen.
Mm.
Och jag menar, man måste ju få en lön at the end of the day. Och du, som du sa, du sökte ju jobb och det blev ju det här. Ja. Och man ska ju så aldrig ångra någonting. Men jag håller verkligen med dig i att man många idag, det man hör, och jag kan bara utgå från mig själv också, är att det känns godare i magen när det är ett högre syfte.
Mm.
Att man hjälper någon annan eller att det känns gott i magen.
Mm.
Och det hör jag bland vänner och sådär också. Men innan vi går in på Reach for Change som du är vd på idag, så hade jag velat lyfta, vad är socialt entreprenörskap? För det kommer ju nämnas många gånger.
Mm.
Så att man går in på det. Och jag själv är inte så insatt.
Mm.
Så att jag själv är jättenyfiken och vet inte riktigt innebörden helt heller.
Nej, men det är ju jättespännande. För det är också något som har kommit upp de senaste åren väldigt mycket.
Ja.
Och det egentligen helt enkelt handlar om att ta entreprenörskap. Och vara igenkännande för en entreprenör. De är ju modiga, de vågar se liksom problem och de hittar liksom en innovativ lösning och de driver det. Och att de vågar ha fel och de vågar falla platt och sen så liksom prova igen. Så det är en viss liksom mentalitet, en viss grit som man måste ha.
Mm.
Så att det handlar om att ta det, liksom det bästa av det entreprenörskap, men att applicera det på samhällsutmaningar helt enkelt.
Okay.
Så att göra någonting, man gör någonting som förbättrar, som faktiskt löser en utmaning som vi har. Men man gör det med liksom, entreprenöriell bakgrund eller entreprenöriellt synsätt eller arbetssätt. Så att man behöver inte, också som kännetecknare, att man kanske inte behöver direkt ha en finansiell avkastning utan man vill ha liksom en samhällsavkastning, någon förändring i samhället. Sen behöver det inte betyda att man inte ska tjäna pengar. Men det är hur återinvesterar man de pengarna och vad använder man de pengarna till?
Okay.
Också en fråga.
Men hade man kunnat säga då att jag som driver den här podden som vill hjälpa andra att bli inspirerade och hitta rätt i sina liv, hade man kunnat säga att jag är en social entreprenör?
Ja, den är jätteintressant. Jag tror att det handlar också om hur man själv definierar sig själv.
Ja.
Alltså, och det har jag märkt jättemycket. Det är de entreprenörerna som vi jobbar med, de frågar mig, är jag en social entreprenör? Och då försöker, men det, vad anser du själv? Anser du själv att du liksom drivs av att lösa en utmaning som finns i samhället? Liksom? Är det din primära? Är det därför du går upp på morgonen?
Aha, okej. Okay. Ja, men det är jättebra. Jag drog det som exempel bara för de som undrar så här, ja, men vem är ett exempel på en social entreprenör? Men och hur jobbar ni? Vad gör ni på Reach for Change?
Ja, men först måste vi ju hitta de här.
Ja.
Och det är ju inte alltid lätt, för som vi vet, vissa identifierar sig som det, andra gör inte det, men har jobbat med de här sakerna jättelänge. Ta ett exempel, man kanske har någon liksom idrottsförening eller någonting, men man riktar sig mot de som inte har access till idrott.
Mm.
Och man drivs av att hitta en cool affärsmodell för att finansiera det här. Men man kanske inte har sett sig som en social entreprenör.
Mm.
Då måste vi först utbilda och liksom vara ute och prata och liksom se till att det finns förebilder så att man kan förstå att identifiera sig. Och det gör vi jättemycket genom att liksom samarbeta med andra organisationer. Hitta entreprenörer där andra inte letar.
Okay.
I glesbygden eller liksom utsatta områden. Och sen tar vi in dem i vårt program och sen så hjälper vi dem med nätverk och bygga deras, liksom, bygga deras verktygslåda. Hur ska de bygga liksom en hållbar affär kring det här? Och hur vet de också om de gör en reell skillnad?
Okay.
Hur mäter man det till exempel?
Och ni hjälper de här entreprenörerna, det är egentligen världen över.
Ja, det är, ja, Europa, Afrika i alla fall. Och så har vi också jobbat i lite andra ställen i Kazakstan och Ryssland och så tidigare. Men ja, så att vi främst Afrika och Europa skulle jag säga idag.
Och kriteriet är egentligen att man ska vara en social entreprenör och göra samhällsnytta.
Ja, och sen ska man ha kommit en viss del på sin resa. Så att man behöver inte komma så långt, men man ska liksom ha testat lite en idé.
Okay.
Så att man ska ha en tanke om att det fungerar.
Och betalar man någonting för det här?
Nej, utan vi har samarbetspartners som tycker att det här är så viktigt i samhället, att det finns flera av de här. Så att vi hjälper dem att komma igång. Det är liksom ett stödprogram som vi erbjuder.
Det är ju helt fantastiskt.
Mm.
Jag läste också en tidningsrubrik har hjälpt 4 miljoner barn. Eller att ni har stöttat 1200 sociala entreprenörer och som i sin tur har nått över 4,3 miljoner barn och unga.
Mm.
Nu tar Reach for Change stora kliv mot 2030.
Mm.
Vad innebär det här? Är det ett fokus då att ni gärna hittar sociala entreprenörer som vill hjälpa barn och unga?
Ja, det är det. Så att det är ju liksom vår målgrupp som vi värnar om, liksom den gruppen människor som vi vill skapa en förändring för, det är barn och unga.
Mm.
Och sen kan man göra det på olika sätt. Det är klart, om man investerar i entreprenörer som jobbar med miljöfrågor till exempel, som vi gör i Etiopien, då vet vi ju att det kommer ha en reell positiv påverkan på barn och unga. För att vi vet ju vad de största utmaningarna är för barn och unga idag.
Mm.
Det är ojämlikhet som växer, det är klimatkrisen, det är liksom en ökad fattigdom som man också ser efter covid och som har ökat. Liksom. Så att det är de här områdena som vi vet påverkar barn och unga väldigt negativt just nu och där vi tror att och vet att det finns innovativa lösningar som behövs och entreprenörer som har jättebra lösningar, men de behöver stöttas.
Men jag tänker ju direkt, shit vad svårt att hitta alla de här entreprenörerna.
Ja, man skulle tro det.
Ja.
Men det är inte det faktiskt.
Nej.
Det är det som är coolt och det är därför jag känner mig så hoppfull ändå. Ibland när man liksom läser tidningsrubriker och det känns som det är väldigt mycket krig och liksom saker som går fel, ja, åt fel håll, så är det de här personerna som inspirerar mig.
Ja, ja, wow. Och, men vad skulle du säga är då, alltså, utmaningarna i din roll? Är det att, är det okunskapen kring detta, eller vad är liksom största utmaningarna?
Ja, jag tror att det är jättemycket utmaningar när det är ett begrepp som kanske inte är liksom vedertaget, eller liksom ett begrepp som man måste forma och hela tiden liksom få med sig folk på bollen. Liksom, mm. Man måste få med sig liksom investerare, man måste få med sig företag, man måste få med sig liksom entreprenörerna, man måste få med sig civilsamhället och liksom internationella organisationer. Och, så det är en väldigt stor liksom del av det här att man måste förklara och ge praktiska exempel. Mm. Varför är det bra att stötta liksom en lokal gräsrotsperson som jobbar i Järva med en utbildningssatsning,
mm,
men som inte har access till nätverk och finansiering? Varför är det bra att stötta en fantastisk entreprenör i Ghana som har en jättecool idé om hur man ska utbilda liksom fler barn på landsbygden i kodning? Du vet, hur kan man skala upp en sån grej? Hur kan man, så det är väldigt mycket, skulle jag säga, övertygande om att liksom visa på de här goda exemplen. Och sen så, ja, försöka hitta, liksom, öka deras plattform så att de får en större synlighet och mer kapital och mer stöd och mer resurser och koppling till andra som faktiskt kan ta de här innovationerna också ibland. Och kanske är utbildningsdepartementet som ska driva några av de här initiativen till exempel.
Och då kopplar ni samman med rätt folk och rätt, okej.
Okay. Precis.
Och hjälper den här entreprenören i rätt riktning, om man säger.
Ja.
Oh, wow. Och är det här jobbet någonting du har drömt om länge? Eller har du hamnat här av en slump? Eller vad har lett dig hit, tror du, till den här rollen?
Ja, det är så intressant. Man undrar, är det slump eller är det liksom fate? Och hur mycket styr vi? Och hur mycket... Ja. Får man liksom flyta med lite och lita på saker.
Ja, men precis.
Så att det är ju jättesvårt. Men jag har ju absolut alltid haft ett intresse och ett engagemang för liksom internationella frågor. Jag har alltid älskat liksom Afrika, velat jobba med det. Jag har ju jobbat inom biståndsbranschen också. Så att, och även med socialt entreprenörskap tidigare innan jag hamnade här.
Mm.
Så att jag har ju haft funderingar liksom, hur kan man påverka samhället bäst? Liksom, vad är det bästa? Och för mig är det ju liksom att man måste få med sig näringslivet. Man måste få liksom till en stor förändring. Jag jobbade också på Ben & Jerry's tidigare.
Mm. Och vad kul!
Ja, mycket härligt med glass. Men vi pratade liksom jättemycket om den så här breda massan.
Ja.
Att man har kanske, i en befolkning kanske man har 10% som redan är helt liksom woke och alignade och jobbar med liksom rättvisefrågor, de här olika frågorna, liksom, och först inser att liksom planeten håller på att förstöras och så. Man har 10% som aldrig kommer liksom förändra sin syn.
Mm.
Men vad händer med resten? De här liksom mass middle i 80%, där har vi potential att förändra.
Mm.
Så att jobba med den typen av liksom påverkansfrågor har ju alltid liksom drivit mig.
Mm.
Och där tror jag att liksom den breda massan, där måste vi få med oss liksom näringslivet och olika aktörer. Så att på så sätt, det är inte så att jag planerade den här liksom spikrak resa, det är det aldrig. Liksom.
Nej.
Och man har ju liksom, men jag har ju kunnat plocka med mig erfarenheter genom resans gång som jag använt, som på något sätt har lett mig hit till en väldigt bra plats. Liksom perfekt för mig med just näringslivskopplingen och med entreprenörskap som verktyg som jag verkligen tror på. Det är inte, jag tror på att liksom skapa möjligheter för människor så att de själva kan påverka.
Men tror du det är ett problem, eller ser ni att det är ett problem med okunskap kring det här? Alltså att eller är det så pass många som vill jobba med den här typen av frågor i samhället idag? Eller ser ni att folk, ja, men ni behöver få upp ögonen för det här och att det finns, och att man ska välja med hjärtat snarare än med vad man kan tjäna bäst pengar och sådär? Mm. Eller vart ser ni att det är på väg?
Nej, men jag tror att man måste ha en kombination. Jag tänkte på det när vi pratade innan liksom om det här att hitta sin motivation och hitta sin purpose och hitta sin why och så. Det är vissa människor som kan känna sig jättestressade av det.
Ja.
Och bara, men vadå? Jag har liksom inget högre syfte och så här vakna upp på morgonen, vad är det och liksom brottas med det. Jag gör det här, jag jobbar med liksom sälj eller jag gör det här och jag tycker det är, du vet, ibland är kul, ibland inte liksom.
Ja.
Så. Och jag tror att för mig handlar det nästan om att hitta den här purpose och så. Det är ju liksom en inre liksom drivkraft att liksom att också må bra där man är, förändra det man har liksom dagligen, göra det bästa man kan av situationen också, ha en viss tillit och sen klart man inte ska stanna på ett ställe när man inte trivs och så, men ibland handlar det om också att se liksom, hur kan jag utveckla det här till det bästa, hur kan jag bli min bästa self liksom, när jag är här.
Ja.
Och det finns massa olika sätt man kan hjälpa. Så att jag brukar säga att alla behöver inte bli en social entreprenör.
Nej.
Men du kanske kan liksom räcka ut din hand till en entreprenör som finns och skapa ett väldigt coolt samarbete.
Ja.
Där om du har, liksom, du har en poddstudio till exempel.
Ja.
Du ger access till entreprenören. Så att det finns ju så många olika sätt och alla de här sätten behövs. Så att alla kan ju inte bli entreprenörer.
Nej.
Och alla kan inte bli sociala entreprenörer, absolut inte. Men vi kan ju bana vägen för andra.
Det var väldigt bra tips att till exempel ta in som gäster om man har en podd eller om man sitter som marknadschef med stora budgetar, att man väljer att samarbeta på något sätt med sociala entreprenörer istället för same old, alltså så. Jag tror att men de här tipsen är nyttiga. Hur man faktiskt kan hjälpa till. För jag tror att tröskeln är mycket mindre än vad man tror. Man tror att den är större för att man inte kan begreppet om men hur ska lilla jag hjälpa till här. Nu tänker jag som då jobbar med PR också, tänker ju PR-Sanja direkt att så här, man borde ju förenkla det här och göra det här mycket mer lättbegripligt egentligen, att så här, alla kan ju göra något.
Vi har till exempel ett jättecoolt samarbete med Kivra och Hogia nu, som också har liksom kommit upp av en liksom relation först, när de kände så att men vi vill göra någonting, vi har en cool produkt som är liksom en lönespec som vi jobbar ihop med varandra då, Kivra och Hogia, där Hogia gör lönehanteringen och Kivra har liksom den digitala lådan, brevlådan. Men vi vill göra någonting mer av det här. Vi vill ge tillbaka på något sätt. Så att en del av intäkterna från den här liksom lönespecen som säljs går till oss och går till våra entreprenörer. Och det är så himla coolt, för vi pratar ju liksom varje månad om hur vi ska liksom, för vi drivs av det här tillsammans. Och hur kan man få mer att personer att förstå liksom, att de köper en tjänst och det blir bra för miljön för att den går genom Kivra. Det blir liksom bra för att det är en återinvesteras i samhället och så.
Mm.
Och flera sådana coola liksom samarbeten skulle jag vilja se.
Ja, verkligen. Det var ju annorlunda, eller ett annat sätt att tänka på det, hur man kan bidra och hjälpa till. Men du nämnde också att många unga och kvinnor tycker att frågan är viktig och att känna ett högre syfte och hela den biten med miljön. Men ser ni också att det speglar siffrorna kring vilka som söker sig till er eller vilka som vill? För det kunde jag tänka lite på i mina tidigare arbeten, att så här många, mycket siffror och statistik visade på att när vi gjorde undersökningar att unga och kvinnor tyckte att det var väldigt viktigt med till exempel hållbara kläder, att det skulle vara fair liksom, villkor till de som har producerat kläderna och sådär. Men ändå så köpte alla fast fashion kläder. Så att det som jag kan se som är så här, vilket är fantastiskt att folk bryr sig, men ser ni också att folk gör någonting åt saken, de som faktiskt bryr sig. Är du med på frågan?
Ja, men det är ju jättesvårt att omvandla den här liksom ångesten till att faktiskt ändra sitt eget beteende. Men jag tycker att jag ser ganska många som tänker på det här på ett annat sätt. Nu är jag privilegierad att liksom de som söker till oss, de har ju redan liksom bestämt sig för att göra någonting åt saken. Men jag tycker även liksom med dem när vi har samarbetat, vi pratar med medarbetare på olika. Jag tycker att det känns som det är ett skifte på gången.
Ja, vad bra. Mm. För det är någonstans det man vill ha. Jag tänker, du är ju verkligen någon som träffar många som är i det skiftet.
Mm.
Och att det är så härligt att höra att det speglar. För jag kunde bli lite så här mörkrädd, att jag var så här, fasiken, liksom, frågorna eller med undersökningarna säger det här, men så ändå fortsätter liksom konsumtionen. Men så kommer det väl också vara ett tag, att folk köper kläder av ekonomiska skäl som är billigare också. Så att den parallellen kan man ju inte riktigt
Men då dra. Kanske inte köper lika ofta.
Exakt.
Liksom den, om man går på individnivå och så. Det, man kanske minskar, alltså, så att det finns ju...
Förhoppningsvis.
Ja, jag tror att man måste vara hoppfull annars.
Ja, ja, ja. Det är därför jag frågar, för jag behövde det lite. Men vad är drömmarna och liksom visionen framåt med Reach for Change? Är det, hur många anställda är ni idag exempelvis?
Vi är ungefär 55 till 60 beroende på om vi har liksom lite olika runt om i världen. Och jättehärligt team som alla liksom kommer från de olika länderna där vi är verksamma.
Oh, wow.
Så att vi har liksom, i Etiopien har vi vårt etiopiska team, Ghana är teamet från Ghana och så. Så det är en väldigt rolig arbetsplats på det sättet. Yeah. Väldigt mycket så här, inspiration. Och det är så måste vi ju jobba, för vi måste förstå den lokala förankringen. Det är hela vår modell går ut på att... bygga liksom expertisen och för de som verkligen har levt igenom problemen och har liksom lösningarna närmast i hands.
Är det en utmaning att ha kollegor över hela världen?
Ja, det är klart. Det är också, det är inte bara, det finns ju jätteintressanta kulturella dynamiker och, liksom så, och avstånd såklart.
Och kör ni klassiska Teams-möten då? Eller?
Ja, vi kör Google Hangout väldigt mycket.
Wow.
Men det är klart, man måste ju också ses. Att det var ju jättejobbigt under covid.
Ja.
Man kan jobba på bra, men man måste ju också få den här mänskliga... bygga den relationen.
All eloge till dig. Jag menar, vanligtvis så ska man ju ta såklart hänsyn till olika kulturer och sådär, men här har ju du i hela världen, liksom du är vd över Reach for Change som är anställd över hela världen, men också som är bosatta där och lever de liven där, och det är ju inte en enkel sak med kulturskillnader, som du sa, förstå way of working på olika ställen. Hur copar du med det?
Alltså det är ju jätteintressant. Nu har vi har ju fortfarande en pågående konflikt i Etiopien till exempel. Så där är man ju oroad över andra saker som liksom säkerhet och trygghet för liksom teammedlemmar, och man vet att det är väldigt lite man kan påverka. Mm. Man kan ju ge dem någon slags trygghet och stöd, men vi är ju långt borta och de lever ju i det. Så att det finns ju massa sådana utmaningar. Men jag tror att liksom man måste hitta någonting som förenar också. Så att vad vi försöker göra är att verkligen prata om vad är det som förenar oss. Vilka liksom värderingar handlar det om? Och det handlar ju om att vara modig och att vi har så här smart, brave and passionate. Och det lever ju vi liksom varje dag. Och att man också drivs av den här gemensamma motivationen att hitta de lösningar som kan faktiskt göra livet bättre för framtida kommande generationer.
Oh, wow. Nej, det är otroligt inspirerande att höra oss, och väldigt bra känner jag nu att jag inte kunde allt för mycket om det, för jag bara suger åt mig som en svamp. Men jag lät dig aldrig svara klart på vad var planen och drömmarna framåt?
För Reach for Change. Så, alltså vi har ju en så himla cool modell och vi ser ju att det fungerar himla bra.
Ja.
Så att vi vill ju egentligen bara göra mer. Så att det är ju, det finns ju så många olika, alltså vi gräver där vi står, det finns ju väldigt mycket kvar att göra i Etiopien, i Sverige, i liksom Ghana där vi har satt liksom våra tydliga strategier. Men det finns ju också massa att göra med att påverka liksom policy och olika liksom opinion och få in mer kapital i sektorn. Och min liksom största vision är att någon gång i framtiden ska vi inte prata så här socialt entreprenörskap, utan att all entreprenörskap ska faktiskt handla om att lösa liksom de utmaningarna vi står inför. Aha. Det är min egen liksom privata vision.
Och hur länge hade du velat vara kvar? Känner du att liksom, har du någon, trivs du så pass bra att du gärna är kvar så länge det bara går? Eller ja. Känner du, har du någon så här, innan dess ska jag uppnå det här och sen är det dags för mig att röra
Nej, alltså,
på
man
mig?
Man har ju alltid målsättningar vad man vill uppnå, så att det hade ju varit tråkigt om man inte hade det. Så att, och nu är vi på god väg med många av dem. Samtidigt är det en utmaning för att det är väldigt svårt att hitta något som är så himla coolt och roligt och liksom där jag trivs så bra med dem runt omkring och där det fortfarande finns otroligt mycket kvar att göra.
Ja, och som du säger, så länge magkänslan är god när man går till jobbet så är det ju någonstans där man ska vara.
Ja.
Tills det försvinner, förhoppningsvis aldrig, så är det ju en bra plats att vara på. Jobbar ni någonting med att inspirera andra för att söka sig till den här typen av arbeten för där man
Nej, men vi försöker ju verkligen jobba med så här storytelling och förebilder, för det är så otroligt viktigt. Så att lyfta de som har gjort den här resan och de goda exemplen, som du sa där, vi har ju över 1200 entreprenörer nu, 1300 entreprenörer i nätverket. Så att då lyfta dem och deras röster, så det blir väldigt kraftfullt. Så det försöker vi jobba med.
Ja, otroligt spännande. Och om jag får avsluta med att liksom gräva lite på vad du skulle säga är era största utmaningar idag som ni kommer välja att satsa extra mycket på just nu för att liksom få in ännu fler och liksom lyfta frågan eller och se mer på det här. Vad skulle du säga att det är?
Men jag skulle säga att idag sitter vi här i Stockholm med en poddstudio i Stockholm och i Sverige, och jag tror att det finns jättemycket att göra här i Sverige, och vi behöver mer kraft och mer liksom resurser, för att det finns så många olika saker just nu som man ser som är liksom stora utmaningar med liksom ett polarisering, liksom utanförskap, mental ohälsa, barn och unga som mår dåligt. Vi lever liksom i en extremt komplex värld med liksom ökad teknologi och alla de här sakerna, liksom digitaliseringen som gör att allting går väldigt mycket snabbare och så. Och vi har ju till viss del fortfarande liksom gamla system som vi applicerar på detta.
Ja, verkligen.
Liksom utbildningssystem som är rotade liksom ganska länge sedan, och liksom arbetstillfällen och arbetssätt och så som också är rotade i något som vi hade liksom förr i tiden, som kanske inte kommer ge oss det vi behöver nu. Så det är liksom en jätteomställning som måste göras, och den måste vi göra genom att få med oss allihopa.
Verkligen.
Och om vi stänger ute stora liksom delar av liksom befolkningen, då blir det ju jättesvårt. Många, och vi måste få med oss de här unga som finns liksom utanför det här, liksom, för det är och vända dem till liksom att det är en kraft.
Ja.
Inte en motgång. Och då tror jag där måste vi jobba med att stötta dem som inte får stöttning annars. Och det finns ju massa utmaningar med det, med liksom hur finansiering ser ut idag och vem som får airtime och olika saker. Så att jag ser det verkligen som vårt stora uppdrag också, att få med oss fler på den här banan. Hur kan vi gemensamt titta? För att som vi ser det, lösningarna finns.
Ja, exakt.
Ja.
Och om man lyssnar nu på det här till exempel och känner så här, men jag vill göra en skillnad, jag vill vara med. Vart ska man börja, tycker du?
Ja, men jag tycker att det är det som är så coolt, för att alla kan hitta liksom en plats i den här. Det är inte, och tröskeln är inte så hög faktiskt.
Nej.
Så att jag tycker framförallt, kolla upp oss. Kolla upp Bridge for Change. Alltså, vi älskar ju att ha med oss fler personer på den här resan. Vi har ett stort event som vi ska ha nu i september där vi kommer prata mer om det här. Där kan man logga in och titta online. Det finns ett fåtal platser i Stockholm. Man kan också den 14 september. Men också liksom att bara börja följa våra stories och våra medier och så. Så kanske någon som sitter på någon marknadsavdelning någonstans eller någon som har access till en studio eller någon fantastisk entreprenör som har tänkt att jag har drömt om att starta det här. Men jag har inte haft liksom vetat att jag har kunnat. Jag menar, ja, då vet man att vi finns i alla fall.
Ja.
Och om det inte är vi så kan vi gärna slussa vidare till någon annan.
Oh, wow. Ja, för jag ger, det är bra tips, väldigt bra tips. För jag vet att lyssnarna älskar tips. Men också för att ibland känner man sig, men vart börjar jag ens?
Mm.
Då är det skönt att passa, men då kan jag i alla fall börja följa där.
Mm.
Börja kolla vad ni gör, hur kan man liksom få inspiration? Och sedan så leder ju det säkert till fler möjligheter. Men en fråga som jag inte har förberett dig på, som jag brukar ställa till alla gäster, är vem inspirerar dig eller vem hade du velat höra i podden? Och då kanske det är någon social entreprenör, tänker jag nu, som du bara så här, som har gjort en cool resa eller som gör något fantastiskt för samhället. Det kan vara vad som helst, högt eller lågt.
Ja, men vi har så himla många så det är alltid så svårt. Och jag älskar den här frågan för vi har så otroligt många spännande. Och några har ju vi haft själva på vår egna podcast, några. Men just nu har vi faktiskt en entreprenör som är verksam i Göteborg som driver någonting som heter Mermaid School.
Jaha.
Som heter Mona, som är jättecool. Hon driver simskolor egentligen. Och hennes resa är att när hon kom till Sverige för 6 år sedan så kunde hon själv inte simma.
Aha.
Och hon såg att det skulle hindra henne för att ta sina gymnasiebetyg och få behörighet och sen ta liksom sin utbildning. Och sen dess har hon utbildar hon massa i simning. Så att det är en väldigt cool resa.
Ja.
Och jag tycker man inspireras av henne för att hon har inte sett utmaningen. Hon har ju sett liksom en enorm potential i en jättestor utmaning.
Verkligen.
Och simning är ett fantastiskt exempel på liksom en sak som kan vara inkluderande eller exkluderande.
Mm, mm. Verkligen, verkligen. Och det är väldigt många också som kommer till Sverige med samma bakgrund, eller inte specifikt samma bakgrund, men som flyttar hit som inte kan simma. Mm. Och kanske i olika åldrar, man har missat de åren där barn vanligtvis brukar gå i simskola eller liknande. Så det låter jätteinspirerande faktiskt.
Mm.
Tack snälla du för att du ville komma hit och gästa. Vi sa det innan att det kändes, det går så fort ibland och det är så sjukt att titta på klockan att det nästan gått en timme redan.
Ja, det kunde ha fortsatt.
Ja, verkligen. Tack.
Tack så mycket.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.